Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Premier League ska avgöras och det är cupfinaler i både Europa och England. Och då kan vi räkna med att Anders Bjur sitter vid mikrofonen i en hel del av matcherna. När jag träffade Anders Bjur våren 2023 för en poddintervju talade kommentatorn om vägen fram till att nu vara en av Viaplays främsta. Om den plötsliga möjligheten som han tog vara på. Om hur han förberedde sig inför matcher. Om att köra med eller utan expert. Om skillnaden på att vara på plats eller köra off-tube. Om att hantera dagens nya fotbollsvärld med politik. Om varför han inte vill tala om sina favoritlag. Dessutom berättade Bjur om mästerskapet som fick honom att fastna för fotboll. Om hur han hanterar Twitter. Om att han inte förskriver något inför matcher. Om den hemska upplevelsen när Glenn Strömberg säckade ihop under en finalsändning. Och om att äntligen få kommentera svenska herrlandslaget.
Straffområdet nu, Benzema, Bale och Gareth Bale! Bale Bissacleta!
Efter att flera år har kommenterat inte minst Premier League och Champions League för Viaplay har Anders Bjurs röst blivit välkänd i Sverige. I podden berättar Bjur om sin väg till att bli en av Sveriges främsta kommentatorer. Han har tagit den långa vägen och började med att kommentera betydligt mindre ligor och matcher.
Det kanske är lite gamla skolan också att jag tänker att jag kan inte börja med att göra Premier League eller Champions League eller vad det nu hade på den tiden. Utan jag får börja och göra de här matcherna.
Vi talar naturligtvis om kommentatorstil och förberedelser, men också om de oväntade sakerna som kan hända under en sändning. Som när Glenn Strömberg kollapsade bredvid Bjur under Champions League-finalen 2016.
Ja, det var mardröm verkligen. Jag fick skriva och svara om vad jag skulle säga i sändningen. Då, liksom att du får säga att Glenn började må dåligt eller något sånt, tror jag. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men det var mardröm. Just för jag visste ju inte. I det läget trodde jag tänkte ändå att liksom, det kan man ju inte vara, för de ledde ju iväg honom.
Och så talar vi givetvis om hur det är att kommentera det svenska herrlandslaget och hur Bjur ser på det uppmärksammade bråket under förra landslagssamlingen mellan Bojan Djordjic och förbundskapten Jan Andersson och hur det kommer att bli när det hänger med in till nästa landslagssamling.
Just det med Jan Andersson och Bojan saken, det var väl jättebra att de hade det där mötet och redde ut saker och ting. Jag är ganska stor anhängare av just dialog och förlåtelse också. Så jag tror säkert det kommer bli speciellt för alla inblandade även nästa gång.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi talar om hur han tar emot feedback i kommentatorsrollen, vilka kommentatorsgrepp han inte vill använda sig av och varför han inte vill avsäga sitt favoritlag. Vi talar om samspelet med experter och att inte fastna i det som i branschen kallas apelsin-tv. Sen talar vi om andra sporter han kommenterat, hur det var att ta över handbollen efter Robert Perskog. Och så talar vi om varför det är så stor skillnad att kommentera på plats jämfört med att sitta i en studio. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
43.
Bor?
Staffanstorp.
Familj?
Fru och två barn.
Utbildning?
Journalistutbildning i Lund, universitetet, och sen ganska många diverse strökurser utöver det.
Lön?
Mindre än jag hade förut med tanke på inflation och allt, men jag överlever.
Vad kör du?
En Tesla.
Vad läser du?
Jag läser mest på internet faktiskt. Kan drunkna på Wikipedia. Men senaste boken, om det är det du frågar efter, var Jonas Bonniers om spionen Stig Bergling.
Vad tittar du på?
Filmer mest. Jag är trött på serier.
Vad lyssnar du på?
Ganska mycket olika, men jag har liksom djupa perioder av att jag nästan bara lyssnar på Tool. Så Tool.
Vad spelar du på?
Vad spelar på? Jag spelar på PlayStation och Nintendo Switch.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Den är svår. Största upplevelse? Alltså, VM 94 när man var liten var ju enormt stort liksom, såklart. Men personligen, som jag har varit på plats och upplevt på ett annat sätt, så är det väl någon Champions League-final.
Vad är din främsta merit från fotbollens värld?
De är inte så stora ju. Men vi hade ett extremt bra korplag när jag spelade studentkorpen i Lund. Det var väldigt bra.
Vilken kommentator har du som förebild?
Oj, det är ingen särskild faktiskt. Det är väl mer att man växte upp de som fanns på den tiden som man lyssnade på liksom, och härmade när man spelade på gatan eller så.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag är inte så sugen på att avslöja favoritlag. Jag såg du skrev i din krönika häromdagen om just favoritlag och sådär, att man gärna att vissa öppnar med dem och andra inte. Jag är inte det, för att det kommer jag få emot mig, men det är inte samma extrema supporterskap som vissa andra har, som kanske du.
Vilken regel i fotboll skulle du vilja ändra på?
1000% fembytesregeln.
Varför det?
Jag förstår inte varför den finns. Den är helt meningslös och förstör bara rytmen i spelet.
Vad klassar du som din favoritfilm?
Det är väldigt platt att säga Gudfadern eller Gudfadern 2. Så jag säger There Will Be Blood.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Hela tiden. Nej, det gör jag inte så ofta. Jag brukar lura mina barn och hitta på massa saker för barnen.
Vilket uttryck använder du för mycket? Som kommentator gissar att du är noga med språket.
Ja, det där varierar lite grann, för man upptäcker ju ett och sen så gör man sig av med det. Men just nu så tror jag det är att jag säger minst sagt väldigt mycket.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Geografi och historia.
Om du hade behövt byta jobb, vad hade du gjort istället?
Svårt. Jag har väldigt svårt för att se mig i ett jobb där man liksom jobbar måndag till fredag. Så alla de jobben kan vi ta bort, sen något annat.
När grät du senast?
Häromdagen. Jag läste ett reportage om det där mordet på en Adriana, 12-åriga flicka.
Vi sitter här på gästgiveriet i Staffanstorp, där ju du bor, Anders Bjur. Det är ju en intensiv tid nu på våren när säsongen ska slutspelas. Ni på Viaplay har även landslaget. Det blir ett EM-kval i vår träningsmatch i juni och så. Hur är den tiden för dig när allt ska avgöras?
Den är ganska varierande. Den är, som du säger, väldigt intensiv. Men man gillar ju den här tiden väldigt mycket, såklart. Särskilt om ligorna lever, vilket de ju efter City-slakt på Arsenal häromdagen kanske inte gör lika mycket som de gjorde för några veckor sedan. Men man vet inte, det kan mycket hända mycket saker fortfarande. Så den är intensiv, det händer mycket, men den är också det roligaste tiden.
Du kommenterar ju mycket Premier League. Ni har ju även Europa League och Europa Conference League. Och, så var lägger du liksom din mesta kraft när du hänger med och följer? Och...
Absolut Premier League får det bli. Det är ju det man gör mest, alltså mängdmässigt flest matcher. Det andra är ju mest spretigt. Liksom. Jag ser ganska mycket Serie A och La Liga också. Så, men Premier League hänger med mest och sen ser jag ju alltid Champions League och Europa League. Men jag jobbar oftast med Europa League också. Så. Men Premier League är det man följer hårdast såklart.
Om man ser en vanlig vecka, hur ser schemat ut? Hur mycket är du ute och reser? Du kan ju åka till Köpenhamn och kommentera där att man sitter i en liten box och låtsas att man är på plats. Det gör ju även vi på Simor och många andra kommentatorer. Medan ni är ju på plats i England och så, hur varierar en vecka? Eller hur skiljer sig veckorna åt och hur ser det ut?
Alltså det spelar ju väldigt stor roll beroende på om man är on site eller inte då, eller alltså på plats. Men om vi tar den här veckan så jag ska på plats nästa tisdag tror jag. Arsenal och Chelsea är det då. Så men annars är det ju man förbereder matcherna hemifrån. Jag har hemmakontor så jag sitter där. Och sen om man är här eller åker över till Köpenhamn som du säger så åker man bara med bilen och sen tillbaka. Och är man på plats så är det bara flygresa från Kastrup. Det är inte så mycket stor skillnad egentligen ju.
Om man ser till förberedelserna, vad är det som de som sitter och lyssnar på dig inte vet vad du gör? Liksom? Hur går du tillväga? För när du jobbar med Premier League, du har ju ändå koll på Arsenal och Chelsea och, eller i varje fall hyfsat, det är ju 20 lag, men hur liksom förbereder dig? Nu ska du ha den här matchen, de här två lagen.
Alltså det bästa som finns är om man har gjort laget innan, som Liverpools matcher har gjort tror jag, tre rad på eller något. Det är ju, då har man ju en färsk förförståelse av allting som har hänt. Man kan referera tillbaka till och man vet vilka som har skador och man har haft samma startelva flera gånger. Så det är en sak som underlättar väldigt mycket om man har gjort dem nyligen. Helt plötsligt kan man ju kanske inte ha gjort ett lag, säg att jag tror Brighton här om någon vecka som jag inte har gjort tror jag sedan i oktober innan VM. Och då har det varit i januari fönster emellan och då blir tränare och då kan det ju bli ibland bara, att jag vet ingenting om Brighton kan man ju känna då även om man har sett matcher eller sådär. Så då får man gå in lite djupare på de lagen. De lättaste lagen att kommentera är ju storlagen såklart. För man ser dem hela tiden.
Hur viktigt är det för dig att hänga med i liksom nyhetsflödet för att just snappa upp allt från skador, kontroverser och liknande som kanske ändå följer med in på matchen?
Alltså det är ju Twitter ett största hjälpmedlet för mig i alla fall. Alltså just det där löpande nyhetsflödet. Och sen plockar man inte upp allt, men sen när man väl sätter så ska förbereda matchen, då läser man ju artiklar om lagen och andra previews som BBC eller vad det nu är som har skrivit om matchen eller andra saker. Och då, där får man ju mer färskt också på lagens hemsida om skador och sånt. Så då går man ändå mer i specifikt, men då kan man ju ibland känna, just det där läste jag på Twitter för tre dagar sedan att det hade hänt och så vidare.
Hur mycket tid går åt till att förbereda sig? Om vi inte tar Liverpool som du gjort temat, vad där det gör sig av sig?
Det varierar ju, men när jag sitter och jobbar så kan jag vara ganska ofokuserad också när jag förbereder matchen. I och med att jag är hemma så kan jag ju sitta i en timme och jobba och sen så går jag och äter lunch och kanske plockar upp efter barnen eller sådär. Så det är svårt att säga, men kanske 6 timmar en normal match, något sånt.
Ibland när jag sitter nära Lasse Granqvist så ser jag olika, liksom han har skrivit och det är färgschema och pennor och så. Vad har du för upplägg kring att kommentera och skriva ner laguppställningar och info du vill ha med dig? Hur lägger du upp det?
Alltså jag började jobba i Köpenhamn för länge sedan och då fick jag tips om en dansk. Man gjorde liksom en liten lapp, klisterlapp om varje spelare i truppen och så skrev man ut dem och så satte man ut dem på ett papper. Men tills i år är jag väldigt nöjd så har jag gått över till en helt digital lösning, så jag har det på en stor tablet istället och har alla saker där och sen har jag ett dokument om själva matchen och sen så två sidor med lagen och sen en med matchen så att säga.
Ja, okej. Okay. Men då kan du liksom klicka dig fram under matchens gång på i din padda eller tablet.
Det kan man säga.
Mycket uppdaterar du den eller kommer den informationen från någon databas som du...
Alltså mina spelare är ju min egen databas egentligen från 10-15 år av kommentering. Så och de då kan jag ju liksom flytta över om när de byter lag eller jag kan uppdatera dem under säsong och liknande. statistiken uppdaterar ju på varje spelare inför varje match. Sen kan ju, och det där matchdokumentet som jag pratar om, det är ju nytt för varje gång.
Om du säger, du har ju kommenterat ett rätt bra tag. Hur upplever du att publikens förväntan förändrats? Det jag tänker på är ju att man för, ju längre det har gått, ju mer information idag har ju de som följer Liverpool till exempel. De kan ju mycket mer än vad vi som kanske bevakar Liverpool kan, för att de följer allt, så att säga. Hur känner du att det har påverkat din roll?
Ja, men jag tyckte nästan det var värre förr faktiskt, när Twitter och så började komma fram och folk blev mer aktiva där. Då tyckte det var nästan hårdare klimat än vad det är idag, konstigt nog. Alla säger att det blir värre och värre och värre, men jag tycker nästan att det har blivit lite bättre, att folk liksom har lärt sig att man inte kan skriva vad som helst på nätet. Förr kanske man kunde vara mer anonym och sånt också, men det är egentligen samma sak där, tycker jag, att det är de små lagen som i så fall är svårare. De som är, alltså är man inbiten supporter för ett lite mindre lag, så, alltså Liverpool vet vi ju alla om, eller Chelsea vet vi alla om, eller vad det nu är, United. Så det är nästan svårare på de mindre, så ibland tycker jag att jag lägger nog mer tid på när det är lite mindre klubbar faktiskt, då får man jobba ännu hårdare. Men jag förbereder mig ungefär på samma sätt oavsett vilken match det är. Liksom.
Har du under matchens gång uppe Twitter så att du kan få reaktioner, att någon tycker att såg du inte att, eller såg ni inte det borde bli ett straff, eller vad det nu må vara?
Alltså jag har koll löpande på Twitter då och då under matchen, just att någon skriver till mig såg du inte det, det händer väldigt sällan. I så fall så brukar man upptäcka det själv på repris, eller så så kan man söka upp något om man är osäker på något, så kan man, då kan jag ibland använda sökfunktionen på Twitter just då, för där är de väldigt snabba ju på att det var det här var anledningen till det. Och ibland när man sitter off-tube så kan man ju missa saker, helt plötsligt börjar någon applådera utan man fattar varför, och så kan det vara något som någon visar på arenan som man inte själv ser i bild eller liknande. Så vid sådana tillfällen får man ju fuska lite då, om man sitter hemifrån eller off-tube.
Just det, att jobba off-tube, hur mycket svårare är det med tanke på att det kan vara saker som man inte upptäcker, som man kanske upptäcker på ett annat sätt när man är där?
Så grejen är att det är både svårare och lättare. För lättare så tillvida att du har ju koll på repriser och du har kanske tillgång till att kolla saker på internet, eller du kan prata med studion på ett annat sätt, eller kontrollrummet. Men sen är det som sagt svårare på andra sätt. Liksom man saker runt om som man inte upptäcker. Men det är verkligen både och. Däremot så får du en annan puls på att vara på plats givetvis. Det är ju, så är det ju. En off-tube-match när City leder med 3-0 efter 25 minuter, det är svårt att uppbåda energi, om man säger.
Hur mycket teknikoro har du? Ibland när jag pratar med mina kollegor som kommenterar, de ska installera olika grejer, och man kan ibland känna att vi har kommit långt tekniskt, men ibland funkar inte ljudet och så. Vilken oro känner du kring det?
Jag känner ingen oro faktiskt. Jag är nog, ska inte såga mina kollegor, men jag är en av dem som har minst problem, tror jag, med kommentatorboxar och sånt som man ska ha med sig ut. Det finns vissa som har lite svårare med det. Men däremot så kan jag irritera mig när ljudet inte funkar, såklart. Och man kan ibland få återgång till studion. Det är någon sladd som sitter i fel och man hör sig själv i retur, vilket gör det omöjligt att kommentera, för om man hör sig själv 2 sekunder efteråt hela tiden så blir man blir galen. Det är väl en tortyrmetod till och med, tror jag. Så, men nej, jag har väldigt lite teknikoro faktiskt.
Om man ser till finaler, du har gjort antal Champions League-finaler. Några finaler kommer ju upp här. Hur liksom lägger du fram att jag vill gärna göra Europa League-finalen för jag har tagit det laget hela vägen, eller jag vill göra det här, eller hur går det till?
Det som går urvalsprocessen är jag ju inte inblandad i direkt faktiskt, utan man får bara veta det.
Så att du framför inte ens till ledningen att jag vill gärna göra den här för jag har gjort det laget?
Nej, det brukar jag väldigt sällan göra. Det är klart, eller jag hoppas att de förstår att man vill göra finalerna. Det vore ju konstigt annars. Jag tycker att det är underförstått att jag gärna gör det och att jag är tillgänglig att göra dem. Men jag brukar inte ligga på så mycket och göra saker.
Hur är skillnaden just att gå in i en final med alla de moment som finns där? Det kan bli förlängning, kan bli straffar, allt det. Och det är ju uppskruvat på ett annat sätt än vad en ligamatch är i november eller februari.
Det är klart det är mer saker att tänka på, och jag sa att jag förbereder alla matcher på samma sätt just när det gäller till exempel en Champions League-final då, så då förbereder man sig 125% om det nu finns något sånt, och så det är skillnaden. Jag liksom sorterar mer och lägger in liksom i, vad ska man säga, i olika ämnen i mitt dokument för att lättare kunna hitta det snabbare, och det, mängden blir mycket större av förberedelser. Sen själva kommenteringen är inte så stor skillnad, men det är klart, det är som ett examensjobb på något sätt, så man är extra förberedd givetvis, och i alla eventualiteter får ju vara inräknade så att säga.
Om man tittar tillbaka, de flesta av oss blir ju intresserade av fotboll när man är yngre och så, har Premier League alltid varit den liga du varit mest intresserad av, eller hur har ditt fokus legat?
Faktiskt inte alls. Jag blev intresserad av fotboll på allvar första gången VM 86 och med Maradona och så. Så jag följde landslag ganska mycket. Jag är från Karlstad, och där är det inte lokala fotbollen särskilt stor heller. Men annars så kollade jag ganska brett på fotboll. Men så såg jag Serie A på slutet på 80-talet, 90-talet, när de var så bra. Så det var väl det jag såg mest på den tiden.
Att det var Serie A du fastnade för?
Ja, alltså först och främst fastnade jag nästan för landslagsfotboll och mästerskap skulle jag säga. Och sen såg jag Serie A när det gällde klubbfotboll, och sen fylldes det ju hela tiden på med Premier League, och ja, det var ju Tipsextra på den tiden helt enkelt, så ja.
Vad är Premier League för dig då?
Ja, det är ju världens bästa liga, är det ju, såklart. Och det är mitt jobb verkligen, alltså, så det är den fotboll jag ser absolut mest nu.
Om man ser då liksom den utveckling som vi väl egentligen ser över hela världen, men kanske tydligast i Premier League, sättet att det kommer in pengar från olika håll och det blir väldigt mycket pengar, och jag menar Manchester City som investerar mycket, vinner mycket, ser vi ut och åtminstone utmanar Arsenal nu om ligatiteln, och kanske avgjort när man lyssnar på detta. Hur ser du på den liksom sportsliga urholkning som kanske kommit längre i andra ligor, där kan man ju hålla på och diskutera till korna går hem, men hur ser du liksom på det?
Jag tycker ju att ägandefrågan är ju väldigt komplicerad, tycker jag. Alltså, det har alltid funnits rika ägare. Men just när nationer går in och äger lag, så tycker jag det är väldigt bekymmersamt. Som det i fallet City eller PSG eller Newcastle. Så där, det har väl passerats gränser för länge sedan även innan det, men det känns väldigt udda, och det är ju vem ska tävla med ett land, eller med ett land mot ett land liksom, en stenrik oljenation i ryggen, det är ju omöjligt.
Hur resonerar man som kommentator där? Tar man in det i, eller håller man liksom, nu är de här 90 minuterna, då håller vi oss innanför de kritade sträcken så att säga?
Ja, men jag tror det blir svårt att göra annat. Det är svårt att hela tiden lägga in liksom brassklappen att ja, men kom ihåg att den här är betalad av Saudiarabien, det här målet eller liknande. Det känns mer som en studiofråga eller reportage eller liknande, men det klart man har ju det hela tiden i bakhuvudet. Det har man ju.
Ja, nej, jag förstår. Och samtidigt så är det ju så att en del tycker att vi som sportjournalister, om man packar ihop oss i ett kollektiv, att vi kanske pratar för mycket politik, för lite sport. En del tycker att varför befattar ni ens med det här, varför åkte du till Qatar eller liknande. Hur brottas du med det överhuvudtaget, och i så fall vad kommer du fram till?
Men den diskussion, just det här med att folk som journalister skulle inte åka till Qatar, det är ju extremt märkligt tycker jag. Det är väl som journalister är väl där för att bevaka saker, man är inte där som turister, utan man är där för att kritiskt granska allt. Och så ser jag väl på det här också. Men annars, just som kommentator, det är lite skilt på det sättet, eftersom man är ju kanske mer där för att alltså, kommentera än att liksom granska någonting, om man säger så.
Absolut, man är ju mer för att skildra ett skeende, men det händer ju ändå att olika krafter vill utnyttja. Men har vi ändå sett i Premier League där de kedjar sig vid stolpen, det var väl i sig klimat mot olja och liknande. Alltså, hur hanterar man det som kommentator?
Så det jag brukar göra framförallt i de situationerna är inte spekulera för mycket när det händer, för det händer ju ganska ofta, eller att det var ett tag med matcherna avbröts för folk som inte mådde bra på läktarna, det hände ju rätt mycket för ett tag sedan, så har man beslutat avbryta matcherna nu före, men Så just att inte spekulera för mycket kring vad det är som har hänt. Jag hade ett tillfälle som var, det var off-tube också, det var en väldigt märklig situation, men jag, det var Tyskland-Frankrike under det terrordådet i Paris. Då gjorde vi den matchen off-tube och sen, eller jag själv gjorde det. Och sen hörde man ju, man hörde ju en smäll, alltså, och jag tror Patrice Evra liksom stannade till, och har man varit på fotbollsscenen och det kommer bangers och liknande, så spelarna reagerar nästan aldrig över att det smäller på planen, men i det här fallet så stannar han liksom upp, och då hade jag ju Twitter som exempel. Jag var, alltså jag kollade svenska medier och allting, för det är något som har hänt här. Jag fick en dålig känsla av att något hade hänt, och då tittade jag på Twitter och såg att nu händer något i Paris liksom, som har hänt, och då kom det ju också rapporter att något hade hänt ute vid Stade France vid en ingång där, och det var innan alltså, svenska kvällspressen hade sett, och då satt man ganska utelämnat själv i en box i Köpenhamn, och det är liksom ett fruktansvärt terror då som pågår under matchen liksom. Och de blev ju inlåsta, och spelarna fick inte heller veta någonting, så det var ju väldigt udda situation. Så
ja, det låter jobbigt utifrån den att man vill berätta, men man just kanske inte vill spekulera.
Nej, men det är väl det klassiska i live-skeenden, att man berättar det du vet och spekulera inte och upprepa bara det som har hänt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fem utav sex matcher.
Du har inte med 5-0 så står du och gnäller.
Jag gnäller inte. Jag frågar om Jesper Karlsson. Ja, det är en spelare som kan hjälpa dig på en andra plats.
Det är ju jätteroligt att gå in i mål.
Jo, men det är ju så glädjande. Jag vill bara veta
ja, hur gnäll. Det snackar ju. Det är så här, när jag kommer hit till den här studien så har du stått här och tjatat inom allting.
Ja, det har jag. Allt har jag tjatat. Ja. Och jag frågar den här i frågan.
Gånger, för jag orkar inte stå och prata.
Du behöver inte.
Det är så jävla dåligt. Ni är fyra man som konfronterar mig.
Vem? Jag
frågar efter med 5-0.
Men du börjar defensivt att du har vunnit fem utav sista sex matcherna.
Ni på Viaplay har ju tagit över landslaget, kör ju EM, eller körde ju Nations League först och nu EM-kvalet. Du gjorde ju Belgien-förlusten, sen gjorde du inte Azerbaijan-seger. Hur är det att köra landslaget? Du som, där din kärlek började med landslaget.
Ja men det är superkul ju. Alltså det är något, jag hade inte kommenterat svenska landslaget i alla fall. Vi har ju haft landskamper väldigt mycket innan också. Förr i tiden såldes ju kvalmatcherna separat för olika länder. Och sen har vi gjort Copa America och afrikanska mästerskapen och sånt också. Men just svenska landslaget, det är speciellt. Det är ju så, där är det ju ungefär på samma nivå som jag sa med Champions League-final. Liksom att man, nu är det ju examen, nu får man höja sig och göra sitt bästa. Så där.
Vad är din relation just i landslaget?
Alltså, den är väl som alla andra som är fotbollsintresserade och svenska, tror jag. Den är, alla håller väl på Sverige på ett eller annat sätt. Sen är det ju annorlunda när man jobbar med det. Det är liksom...
Ja, hur balanserar du det kring att man håller på Sverige och då kan kanske bli förbannad? Jag såg på Twitter att du la ut efter Belgien-matchen. Ja, det här var innan matchen. Och sen,
ja, det var ju mer ett skämt.
Nej, ja, jag fattar. Men...
Jag blir inte arg på det sättet som jag blev förr. Då kunde man ju galen alltså, om ett favoritlag förlora. Men det nu när man vuxen. Men, nej, men det är ju jobbsak bara att man får skylla på det professionella ismen. Och jag har inga större svårigheter med att kommentera Sverige eller såga Sverige eller hålla nivån på det sättet.
Hur blir det, nu vet jag ju inte om du gör matchen i Wien, det kanske inte du vet.
Nej, heller.
Men om du gör den med tanke på det som hände efter Azerbaijan-matchen där Janne Andersson ju och Bojan Djordjic har väl ingen missat den situationen. Hur blir det liksom för er? För att det blev ju på något sätt ett fokus på Viaplay då och nu ska ni bevaka landslaget och man kan ju säga att ni har inte haft många segrar. Det är 2 segrar, 1 kryss och 5 förluster på de matcher. Ja. Vilket vi kanske har speglat.
Det är ju inte vårt fel.
Nej,
jag skojar.
Utan jag bara menar att det kanske speglade att ni har pratat mer negativt om landslaget, vilket är naturligt när det har gått så dåligt.
Och inte bara vi väl, utan alla har gjort det. Och det ska vi väl göra. Det är helt rimligt med tanke på den alltså insatsen i Nations League var ju, visst, det var ju jättemycket skador, men det var inte bra någonstans ju. Så... Det är klart att det blir speciellt. Det är inte så mycket jag behöver hantera heller som jag inte är i studion. Jag kommer inte träffa Jan Andersson eller jag kommer inte träffa några spelare heller för den delen. Så för min del är det ju business as usual, tror jag.
Men blir det inte ändå en viss anspänning utan jag liksom inte lägger någon värdering utan jag bara konstaterar att en del menar att ja, men Seymour som hade landslaget innan, ni var inte kritiska. Nej, men då gick det ju bättre för landslaget. Samma med Discovery. De tog sig till VM. Ja, tog sig till EM. Det var ju lättare. Medan här blir det... Nu kommer det i varje fall bli en väldigt fokus på första matchen. Jag menar, om det är du så ska du ändå sitta och prata 90 minuter och säga att de förlorar mot Öster. Alltså, det blir ju ändå en speciell match. Det är lätt att säga att det blir business as usual. Men jag tror inte att det blir business as usual inför.
Nej, men alltså jag känner ingen press eller svårigheter kring den grejen. För mig är det, alltså det som hände i studion påverkar inte mitt jobb liksom kring det. Och sen att jag tror att vi tar på oss lite för stor roll om det är att Viaplays kritik mot landslaget ska ha någonting på deras prestation att göra. Jag tror andra orsaker är större.
Nej, du misstolkar dem. Jag säger inte att det ska påverka landslagets prestation. Jag menar mer att folk kommer vara rätt nyfikna. Vilka är studion? Hur kommer Viaplay hantera den här? Det är mer det inte så mycket om landslaget.
Jag är nyfiken.
Hur tror du ändå att det blir?
Nej, men jag tror alltså, just det med Jan Andersson och Bojan saken, det var väl jättebra att de hade det där mötet och redde ut saker och ting. Jag är ganska stor anhängare av just dialog och förlåtelse också. Så jag tror säkert det kommer bli speciellt för alla inblandade även nästa gång. Men jag tror nog de kommer lösa det. Jag tror nog att Jan Andersson kommer akta sig ganska mycket från att brusa upp.
Det kan man nog misstänka. Han kommer inte ifrågasätta några frågor. Hur mycket har ni pratat om det? Liksom?
Ja, men jag tror alla i Sverige och särskilt i branschen har pratat om det jättemycket såklart. Och jag blev väl trött på alltihop efter dag 3 kanske eller dag 2.
Hur förvånad blev du ändå när du satt framför tvn? För det gissar att du gjorde det.
Ja, jag satt framför tvn och jag blev lika chockad som alla andra. Sen alltså, följer man landslaget nära. Jag följer inte lika nära som du gör. Men jag tror du sa det på någon presskonferens att du har sagt att, eller du sa till Janne då att han känns mer stingslig eller liknande. Och det är exakt så jag också uppfattade. Och det ser man väl när han kommer dit först. Att han är ju lite arg nästan när han kommer dit. Han säger att han är glad. Jag tycker inte han verkar glad.
Nej, om det är hans glada så
ja, nej,
vill man inte hamna på hans oglada
sida. Nej, men så jag reagerar väl på samma sätt och sen känner jag ju Bojan och jag vet att Bojan kan ju vara rätt hård och tuff och om man blir testad. Och så jag blev lite orolig att Bojan skulle liksom göra som Janne och att brusa upp alldeles för mycket, vilket jag är stolt över Bojan att han inte alls gjorde, utan han höll sig lugn liksom och ifrågasatte snarare bara. Så, ja, det var väl det.
Hur hamnade du här att du kommenterar fotboll på högsta nivå på Viaplay? Jag vet att du har läst journalistik här i närheten av Staffanstorp i Lund. Var det Fanns drömmen om att bli kommentator då?
Ja, men det har den nog gjort nästan sedan jag var liten. Liksom när man spelade så där så kunde jag alltså, typ, kommentera själv. Och...
Alltså lite sånt som Lasse Granqvist berättar att han också kommenterade sina kompisar.
Ja, men ja, jag var med, under tiden jag var med och spelade. Kanske om man stod och sköt själv mot en vägg liksom, så kanske man kommenterade själv när man var liten och lekte. Men,
vad var det som lockade i det?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är väl mer alltså, spänningen i sporten bara överhuvudtaget. Och sen när man växte upp så såg man ju mest idrott på tv. Och då var det ju nästan en del av spelet att det fanns någon som också pratade. Jag kommer ihåg när jag var riktigt liten och var på hockey första gången. Så bara, varför är det ingen som kommenterar samtidigt? Liksom, det var som att jag kanske inte var särskilt smart som barn. Men att man inte fattar kanske riktigt att oj, det är ju faktiskt ingen här som pratar samtidigt.
Var en, för om man är barn så kan man ju ibland drömma också om att man ska ja, nå landslaget själv och sånt. Var idrott aldrig en tanke att dit kan jag nå, men däremot kan jag nå det på ett annat sätt?
Nej, egentligen inte. Jag har aldrig varit någon sån stor drömmare tror jag. Utan jag insåg, alltså jag har ju spelat fotboll och basket och så. Jag var inte värdelös, men jag var inte bra. Och... Så jag insåg tidigt att jag kommer inte bli någon landslagsspelare i fotboll så att säga. Sen, och kommenteringen kom in som en realistisk del senare egentligen. Så när jag väl var där. Så.
Hur kommer du säga att du hamnar i Lund för att läsa journalistik?
Jag hade kompisar som bodde i Lund redan. Och då, det verkar kul. Problemet var att jag skulle göra lumpen i ett år. Så jag liksom hamnade ett år efter alla andra. De hade liksom flyttat. De hade kunnat vara fria att göra som de ville. Vilket jag inte var under ett år. Så ett år senare så flyttade jag också dit helt enkelt. Och så läste jag lite grejer. Och sen så sökte jag till journalistutbildning. Man var tvungen att ha läst 2 år. För att kunna söka den här 2-åriga journalistutbildningen som fanns då i Lund.
Vad var det som lockade med journalistiken? Det låter inte på dig som att du tänkte dig att jag ska vara Uppdrag granskning eller
nej, men
förbättra världen.
Men jag har alltid varit intresserad av omvärlden. Sen jag breakade Palmemordet för mina föräldrar som 7-åring så kände jag det är ändå... Det
här är... Du berättade för dem.
Ja, det var väl en lördag då blir det va?
Ja.
Ja. Det skulle väl vara så God morgon Sverige eller något med barnprogram där på morgonen. Och sen var ju alla de... det fanns ju inga program, allt var bara Palme överallt. Och det gick jag upp och väckte mina föräldrar och berättade för dem att Palme var skjuten. Och död.
Så att då dras du in i journalistiken och börjar läsa. Men finns tanken då att detta ska bli en väg in till liksom sportjournalistik och kanske kommentering?
Nej, men jag... Sen som sagt, jag har liksom inte riktigt haft den journalistdrömmen heller på något. Alltså, jag var väl lite osäker på vad jag skulle göra ganska länge. Så. Och sen så sökte jag mig till slut ditåt.
Jag vet att du jobbar åt Viasat till en början.
Mm, i Danmark.
Ja. Hur kommer du säga att du hamnar i Danmark?
Jag hade precis slutat min utbildning. Och så... Min kompis Anders Sedhammer, vet du vem det är?
Ja, som nu driver ett agentbolag innan dess.
Exakt, på Discovery. Och även han hade sökt ett jobb och så sökte de journalister på Viasat som hette väl då. Jag kommer knappt ihåg vad vi har hetat. Men Viasat var det då, i Danmark. Och på den tiden så producerades flera kanaler i Köpenhamn, även de svenska. Och så kommenterades de bara från Stockholm. Och så hade de startat en ny kanal, Viasat 24 heter den, Viasat Sport 24. Det var någon sorts samarbete med Bet24 tror jag, en väldigt, väldigt så dansk idé. Och sen skulle de ha en norsk, en svensk och en dansk. Det var lite som när TV3 kom fram med Skurt liksom. Så... Ja, och då sökte de flera och då sa Anders, han skulle dit på intervju och så sa han, jag har en kollega eller en kompis också. Jag tar med honom också. Och så gjorde vi intervju tillsammans där. Vi hade gjort studentradio på Radio AF. Tillsammans innan dess hade sportprogram där. Så det var egentligen snarare det tror jag som gjorde att vi fick jobbet snarare än att vi hade journalistutbildningar båda två. De brydde sig inte om överhuvudtaget. Så på det sättet kom jag in och sen har jag liksom gnagt mig kvar.
Ja, när du signalerar så signalerar du på något sätt att du klöst dig kvar.
Ja, klöst mig kvar. Nej.
Men för jag vet ju att ni jobbade med Sport Story. Mm. Att en slags långa reportagets hyllningar på nätet som ni lanserade, du och Sedhamre, som väl kanske aldrig lyfte riktigt. Ni skulle ha Pontus Farnerud som bloggare. Och...
Vi hade massa idéer. Allt detta var ju egentligen, skulle jag väl säga, bara dels ha något att göra och sen ett skyltfönster för något annat. Liksom visa att man gör någonting hela tiden, tror jag. Både för honom och mig. Och så tyckte vi det var kul också. Bara testa något nytt. Det lyfte inte, absolut inte, men det var inte jättelite folk vi hade där för att vara bara två personer som drev en sajt. Vi var kanske lite tidiga.
Ja.
Det var liksom innan iPads och sånt, eller innan man folk använde sina telefoner på det sättet. Liksom.
Vad var det just att, för det känns ju som att sport är ändå det som har varit ett genomgående tema, och där fanns ändå de längre reportagen och liknande.
Ja, nej men alltså jag är förespråkare för det här blivit din läst uttryck. Liksom. Alltså, kan du något, gör det så gör det så bra du kan. Alltså jag är inte så mycket för att testa nya saker, eller ja, men nu ska du vara reporter, nu ska du vara programledare, eller nu, om jag nu känner att jag är ganska bra, eller bra på att kommentera fotboll, eller i det här fallet då, du är bra på sport, du kan väldigt mycket om sport, skriva om sport. Så det är väl därför vi håller oss till sporten. Plus att det är mycket publik på sport såklart.
Hur hamnade du i att du för första gången sitter framför en mikrofon och ska kommentera en match?
Det var också dansk idé ju. Som jag sa, man producerade ju matcherna gjordes ju, alltså sändes ut från Köpenhamn från början. Och sen tog man bara in kommentatorer, och sen nu har vi en match här, danska ligan, Aalborg, FC Nordsjälland eller något sånt. Vi behöver en svensk kommentator på den matchen. Och sen de uppe i Stockholm hade ingen. Och då sa du gör den. Ja, okej. Okay. Det är inte så noga. Den är imorgon. Kör. Typ. Och för mig själv var det ju väldigt stort, även om man gick liksom på Viasat Sport 2. 17-0. Jag menar många tittare på Aalborg FC Nordsjälland 4. Med mig och tekniken inräknade, tror jag. Så på det sättet var det faktiskt. Och danskar är ganska roliga på det sättet ju, för att de kör ju på ett helt annat sätt vad man gör i Sverige. Här ska ju saker och ting stöpas ganska länge innan det liksom drar igång. På gott och ont kanske.
Hur kände du efter den matchen?
Jag tyckte det kändes väldigt kul ju. Alltså jag kände väl ändå från början att jag tror att jag skulle vara ganska bra på det. Och det är något jag ändå velat göra. Så det kändes bra. Sen var det ändå dansk ligamatch, men det kom flera.
Ja, hur gick det vidare? Lyssnade de, eller var det någon som lyssnade och gav feedback och sa att du måste göra mer?
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte om någon lyssnade. Jag tror inte danskarna satt och lyssnade på svensk kommentering.
Nej, det fattar jag i och för sig. Men, för så.
Och vi var ju liksom, vi var ju anställda av Danmark ju, på den tiden. Så... Nej, men det är bara kom fler. Alltså det brukar ofta bara dyka upp lediga tider i schemat till slut. Så.
Ibland får man just frågan, ja men hur kom du dit? Och man kan ju emellanåt även jag funderar på hur mycket tillfälligheter det är att man får. Hur ofta tänker du på det här att det är just små tillfälligheter?
Nej, men jag brukar säga det ibland folk skriver till en sådär på Instagram eller något och ber om tips. Och hur ska man bli det och hur ska man bli det? Och jag brukar väl säga att det är hårt arbete en tredjedel ungefär, och sen talang en tredjedel, och sen just som du säger slump en tredjedel, att det bara är tillfällighet att man har lite flyt bara. Men de andra, det är som man brukar säga att bra lag har tur, liksom gör de två andra delarna mycket och bra, så, eller har mycket talang då, så då brukar den här turen komma oftare än tillfälligheterna ofta.
Hur mycket hade du funderat på din röst? För jag menar, för oss som följer fotbollen och Premier League och så känner man ju igen din röst och så. Och den är ju på något sätt en viktig beståndsdel. Hur mycket hade du funderat på det? Hur ska jag lägga mig i tonläge och passa min röst och så?
Nej, men det är klart man funderar mycket på. Jag har inte sådär jätteutbredd dialekt åt något håll. Eller det kanske andra tycker, men jag är inte jättebred i alla fall. Och det tror jag kan ändå vara en fördel att man, har man bred dialekt så kan det ju hända att folk enklare söker sig dit som ett störningsmoment kanske. Så jag tycker folk tycker det är jättehärligt, vissa delar, men Och sen, nej men jag tror att jag, det är ju ingenting jag har tränat upp röstmässigt eller så, utan det är ju bara något man naturligt har. Det ingår väl i den där tredjedelen med talang och så i så fall. Men just när det gäller själva kommenteringen så har jag tänkt väldigt mycket på det, hur jag vill låta, och det gör jag ju löpande hela tiden.
Hur går skiftet till från att du lever efter danska nycker, tar du den matchen, till att du faktiskt ingår mer och ett tag, du är bovel i Stockholm ett tag och jobbar?
Ja, precis.
Hur går det skiftet till att slippa leva efter danska nycker?
Jag fick leva efter svenska nycker istället, men då, ja men de la ner den här kanalen efter ett år kanske. Och sen nu ska vi göra webbsida istället, det har vi i Danmark, nu ska vi göra en i Sverige och Norge också. Så. Ja okej, okay, då gör vi det. Så då fick vi börja göra det istället. Och efter ytterligare ett halvår så sa de, nu ska webbsidan flytta till Stockholm. Ja okej, okay, då gör vi det också. Så hängde man med dit. Sen efter ett halvår där så bara, nej nu ska vi inte ha, det var jag och Anders Edhamre fortfarande. Så vår provanställning gick ut. Aldrig jobbat så hårt kan jag säga som jag gjorde det halvåret. Det var bara 6,5 dagar i veckan. 12-13 timmar om dagen. Ja, det var en snudd på slaveri kan jag säga. Och då sa de, nej men vi ska ha en annan lösning nu. Och sen så fick vi lämna dem. Och det var ju en tung smäll.
Att ni fick gå hem.
Ja, precis. Exakt. Det var en tung smäll. Men sen,
det var MTG-style.
Det var det. Exakt. Old school MTG. Och sen fanns det ju ändå matcher som behövde göras då. För då hade man ju ändå kommenterat löpande samtidigt som man hade gjort de här 6,5 dagarnas arbete på hemsidan. Och då hörde folk dem av sig igen, och kan du göra den här matchen, och kan du göra den här matchen på frilansbasis då istället. Och sen har ju det stegrats. Jag har svårt att se att någon har kommenterat fler franska ligamatcher än jag har gjort. Alltså, för det kändes som det var enda jag gjorde i 4-5 år, liksom lördags, söndag 21.00.
Hur är det att kommentera de matcherna där man misstänker att det kanske inte är 100 000 som sitter och tittar, utan det kanske är 100 max?
På den tiden hade jag ju inget annat jobb heller, så för mig var det ju bara att jag behöver pengarna också. Och så får man ju påminna sig själv att jag kommenterar ändå en fotbollsmatch och får betalt för det. Så just det med hur många som tittar har aldrig varit jätterelevant för mig faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Jag tänker att man får någon slags feedback. Om någon tittar så kanske ändå någon skriver att det är fan bra kommentering. Eller, alltså att alla människor vill väl ändå bli... Jag fattar att du inte vill ha 1 miljon tittare eller det. Nej, men att någon ser en eller hör en i ditt fall.
Ja, men just som på svar på frågan just då så var inte det viktiga för mig. Liksom. Utan det var mer bara att få göra matcher, att få en inkomst och att utvecklas hela tiden. Och sen kanske lite gamla skolan också, att jag tänker att jag kan inte börja med att göra Premier League eller Champions League eller vad det nu hade på den tiden, utan jag får börja och göra de här matcherna.
Hur mycket nytta har du av att du har gjort väldigt många sådana matcher?
Ja, men stor nytta såklart. Alltså där kan man ju också experimentera kanske lite mer, eller man lär sig vad som man tycker funkar eller om man tycker låter bäst själv. Så alltså varje match är stor nytta. Alltså just de här misstagen också som man kanske begår i början. Det är ju bra att inte göra dem kanske i Premier League då, utan göra dem i en fransk ligamatch mellan Caen och Cannes.
Vad är svårast med kommenteringen?
Se numren på Newcastles tröjor.
Det är det svåraste just nu. Jag menar, nu kommenterar du ju ofta stora matcher med expert. Då kör du ofta ensam. Vad är utmaningen med att köra ensam?
Alltså, jag tycker inte... Jag har gjort många fler matcher utan experten med. Det som kan vara utmaningen är när man liksom har gjort många själv och sen helt plötsligt har en expert. För då måste man ju liksom lämna över... Jag brukar inte gå in jättemycket på taktik och sånt ändå, men man ska lämna över hela den delen och prata mindre helt enkelt än vad man gör. Nu tror jag ingen någonsin har klagat på att jag pratar för mycket i en fotbollsmatch. Men det är väl i så fall utmaningen att just skiftet däremellan. Det är ungefär som när man har gjort en del matcher på radio. Jag kan tänka mig som Lasse Granqvist som har gjort jättemycket radio. När han gick till tv så kan jag tänka mig att man kanske pratade i början. Att man lär sig att bilden ska göra. Det är ungefär samma sak här. Att man ska... ja, men växla lite grann så att man inte har båda rollerna, utan du är en expert här nu. Men det brukar inte vara något problem nu heller faktiskt.
En annan sak som folk engagerar sig är ju uttal av namn och så. Hur noga är du med det kontra att man faktiskt ju, jag menar, ibland kan det ju vara så att man säger ett namn på svenska och sen så har det etablerat sig, men så är det kanske ett annat namn på franska, och ja, att det egentligen kan bli lite svårt för tittaren och att det byts namn, men det är kanske mer korrekt.
Ja, det är väl som allt lagom är bäst där, tycker jag. Alltså det, jag försöker ju uttala namnet som det ska, men det viktigaste är att, som du säger, man ska förstå vem det är faktiskt jag pratar om när jag kommenterar matchen. Men så, och det finns massa, till exempel brassar eller portugisiska uttal som, alltså det är farligt, det är liksom Pandoras ask där liksom. När du väl börjar där så ska, men du, det här då, det här språket eller det här språket, det här är inte lika bra, här är inte lika bra. Så engelska uttal måste sitta, tycker jag. Och sen liksom lite fallande ordning då i storlek på språk nästan, tycker jag. Som, så ska det ju ändå vara, jag tycker det ska vara rätt. Alltså,
hur mycket av det ansvaret ligger på dig och hur mycket ligger på redaktionen?
Nästan allt ligger på kommentatorn, tycker jag. Sen, sen kan man ju liksom ha tips om man har hört att många säger olika, eller så kan man ju kanske säga att så här uttalas det här, lyssna på detta, och så kanske fler ändrar sig, eller så gör man inte, och så är man van och så glömmer man bort sig, och det kan ju hända också. Så. Men, så nej, men mest för mig. Jag är ju lite under radarn också redaktionellt, eftersom jag sitter och dels som konsult, det är ju alla nästan, men så nu är jag ju bor 50-60 mil från Stockholm också, så jag är inte där så ofta.
Taktiskt så är ju åtminstone min känsla att man ska kunna taktik mer idag än vad man kanske för 10-15 år sedan pratade om taktik. Hur känner du kring det, kring fotbollskunnandet?
Men jag är nog okej, skulle jag säga. Jag försöker inte gå in för djupt i det. Det är ju en sak som svar på den tidigare frågan, när man är på plats liksom, då kan man ju snabbt se vid ett byte eller vid fem byten som det är idag då, att man, positionsförflyttningar, de flyttar över dit, nu spelar de helt plötsligt med fembackslinje eller så. Det kan ju ibland dröja flera minuter om man sitter off-tube, för man liksom har inte sett den delen av planen på så länge, medan man i on-site nästan ser det direkt. Så jag är okej, men jag är ändå ganska noggrann med att inte göra massa utsvävningar, så att säga.
Just det, feedback som man ju får av tittare, det gissar jag att du ändå får en del. Hur förhåller du dig till den? Den kan ju både vara hyllningar och att folk är mer kritiska.
Ja, alltså helt ärligt, så det var lite det jag sa, att folk har blivit bättre. Jag får inte så jättemycket åt något håll. Men jag vet inte om det är bra. Det är väl liksom domaren, brukar jag tänka med en kommentar.
Men det är väl ett gott betyg på.
Ja, men exakt. Det är som med domaren liksom. Så länge man inte hör något så har det varit bra. Men alltså, feedbacken. Alltså, det, om man gör ett misstag, det är väl bara sätta upp handen och säga att man har gjort det i så fall. Och är det någon som är otrevlig, så brukar jag säga att de inte behöver vara det. Ofta är det ju så att de tycker man hållit på ett lag.
Ja.
Och det har ju hänt att man har fått från båda håll i samma match liksom. Så, och då brukar jag alltid fråga, vilket lag håller du själv på? Så kan de ju sitta i en Tottenham-tröja på sin profilbild liksom. Det blir ju, så jag har inte hållit mig så mycket av just det. Jag fattar också att man kan bli arg. Jag brukar säga det, försök inte ta telefonen så nära när du ser på fotboll. Det är ett tips, för oftast 25 minuter senare så har de lugnat ner sig.
Nu gjorde jag ju lite research och fick något favoritlag du håller på, men jag är schysst och inte röjer det, för att säga så. Men varför är det känsligt, tycker du? För jag kan ju ibland känna tvärtom, att det är bättre att de vet att jag håller på lite Landskrona. Jag kan liksom inte sudda ut mitt förflutna. När jag var 6 så kunde jag inte veta att jag skulle bli journalist.
Nej, jag förstår ju det. Och jag, som sagt, jag har inte det hårdaste supporterskapet kanske som man hade när man var yngre heller. Men jag tycker bara att det känns mer bekvämt. Jag ser ju kommentatorer på annat håll som folk vet vad de har för favoritlag, och när de spelar så ser man ju det ganska ofta på Twitter, eller man ser att man har hört att de får skit om det, och att, jag vet inte, det är illusionen av objektivitet är bättre, tycker jag, än att
Det är nog skönt att säga. Illusion.
Ja, men jag tror ingen har märkt att jag håller på vilket lag jag håller på om jag ska välja.
Du är ju i Staffanstorp och verkar på något sätt långt från 08-miljön och håller ju rätt låg profil. Jag menar, jag vet ju att du är på Twitter och så, men inte jättemånga intervjuer när man söker på dig. Hur medvetet är det att du håller en låg profil?
Ganska medvetet skulle jag säga. Alltså, nu är det inte så att folk står på kö att jag får liksom ha skyddad adress och sånt, men jag är inte så mycket för att synas på det sättet. Liksom jag, och sen som journalist så kan jag tycka att då är man det. Behöver inte vara något mer heller liksom, på det sättet. Sen, jag vet inte. Jag har inget jättestort behov av det bara, tror jag, att synas.
Bland kommentatorer så blir det ju ibland snack om att man har liksom förskrivet, man kommenterar en Champions League-final eller en OS-final eller någonting, och nu har man, det kan bli det här. Hur ofta har du det?
Jag har det vid inledningen av varje match, så har jag skrivit vad jag ska säga, introt då, som manus. Sen under matchen har jag inget.
Så du har ingenting nu ska Lionel Messi avgöra Champions League-finalen, nej, eller vad det nu må vara som du kanske eventuellt kommenterar?
Nej, det har jag inte.
Hur ser du på det?
Däremot har jag vid pokallyft och sånt, så kan jag ha det. För då har man liksom suttit i 15 minuter och varje person har fått sin medalj, då vill man gärna höja med någonting i slutet. Jag vet inte, jag tycker... Vissa kanske känner sig mer bekväma i det. Jag gör inte det. Det är det som jag gillar med kommentering. Att det ska liksom sitta direkt. Och du ska bara ta det på uppstuds. Precis som du har gjort i 90 minuter. Så jag tycker att det borde... Däremot så kan du förstå vad som har hänt. Eller du har gjort i dina förberedelser. Du vet att... Nu har jag inget exempel. Men att om de vinner så är det 14:e Champions League-titeln för Real Madrid. Eller så. Alltså sådana saker. Det ska ändå sitta där. Men jag tycker det blir mer... Jag tycker mig höra då, så att säga, när folk har manus, och det är väl det som jag inte tycker om i kommenteringen i så fall. Jag tycker att man ska vara spontan då.
För bilden är ju att man har skrivit det där manuset för att man vet att det här kommer bli klassiska bilder, och då vill man...
Exakt. Nej,
det gillar du inte?
Big no för mig alltså. Nej, det är to each their own, men jag är absolut inte med för mig, nej. Nej.
Jag menar, du har en kollega, Niklas Holmgren, som ju lever med och som ju folk, många älskar ju liksom hans, du känns ju som 180 grader ifrån honom. Hur medvetet är det liksom att du inte vill vara den kommentatorn, utan att jag säger att det ena är bättre än det andra?
Nej, som Holmgren är ju inte bara skrikande,
nej, verkligen
kommentator, så. Men det har ju med personlighet att göra kanske också. Jag är knappast någon tyst person kanske, men det var en gammal kommentator för länge sedan. Jag vet inte om det var, kan vara Plex eller någon, tror jag. Som sa att kommentering skulle vara som undertexter, och det är någonting jag brukar försöka följa. Att man är där för att ge en förståelse, extra saker till matchen, men du ska inte ta över matchen, utan följa matchen bara.
Om jag har några unga lyssnare, så är Plex, alltså Sven Plex Pettersson, som var legendarisk kommentator och journalist på SVT Sport.
Väldigt bra röst.
För länge sedan. Mm. Ja, precis. Men att det är undertext, att man ska liksom lite nästan Wallenbergs verka, ja, men inte syna.
Ja, ungefär faktiskt. Men också förstås att förhöja då när det behövs.
Alltså. Men är du till och med sån att du kan gärna sitta tyst ett tag för att du tycker att tystnaden kan vara talande i sig?
Absolut.
Vad är det tystnaden till för?
Men den tar ju framförallt bort... Allt behöver inte sägas. Det är som ett manus i en film. Liksom. Du behöver inte explicit förklara saker och ting, utan vi ser ju vad som händer. Man kan känna någonting bara av att man ser det istället. Att om jag är tyst så kan man nog räkna ut att nu händer det inte så mycket i match. Sen kan man vara tyst vid andra tillfällen, som efter ett mål, och det är jättehög volym eller det kommer en sång eller sånt, då kan man vara tyst. Då ger du ju ett annans form av mervärde. Eller om de står i spelartunneln, får man vara tyst istället för att bara sitta och prata, för de kanske säger någonting som är väldigt mycket mer intressant än det jag har att säga. Som till exempel Liverpool West Ham. Sist West Ham Alltså jag är så extremt dålig på att komma ihåg matcher som jag gjort nyligen, men West Ham fick väl inte en straffa. Och Moyes gick fram efter domaren efter matchen och kameran var precis på honom. Och nu hörde man inte exakt vad han sa, men just då är man ju där och då är man ju precis vid kameran. Ska jag sitta och prata om att West Ham är här i tabellen just nu? Eller det är ju, man får ju vara vaken där och följa bilderna helt enkelt.
Ja, apropå det, liksom det som lite i branschen kallas apelsin-tv, att man pratar om att det är en orange apelsin som alla ser. Hur jobbar man med det att prata liksom? Vad säger man? Kan man berätta om bilderna eller ska man låta bilderna tala liksom?
Ja, alltså det beror ju helt på vad det är som händer. Alltså, för då kan man ju säga, då behöver du ju aldrig prata. Du ser ju att det var Salah som gjorde mål. Men då kommer man väl in i det att man vill förhöja upplevelsen och förståelsen och känslan för skeendet.
Hur mycket feedback får man från redaktionen? Hur mycket utvärderar ni varandra? Om det ens förekommer, det kan ju vara noll.
Ja, det, i ärlighetens namn är det inte så mycket faktiskt. Det var, alltså man är väl alltid i behov av feedback, men jag var mer i behov av feedback kanske tidigare när man var osäker. Och man, nu brukar jag ganska ofta känna själv om jag har gjort en bra eller dålig match. Men det finns, sen finns det vissa personer som man verkligen, alltså när man har kommenterat så många matcher som jag har gjort ändå, då kanske feedback från vissa personer är mer värd såklart än vad den kanske är från andra, om jag inte ska vara för elak. Men så det finns ju vissa personer som man tar till sig kanske mer av också vad de säger, och då jag lyssnar ju på feedback givetvis. Herregud, man har ju aldrig en perfekt match på något sätt.
Det här är ju, ja, många branscher är konkurrensutsatta, men det här känns väldigt konkurrensutsatt, och jag menar, som du sa, jag tar för givet att de vet att jag vill göra finalerna. Hur hanterar ni det? För att ni är ju ena sidan kollegor, samtidigt så vill någon gammal chef, sa till mig någon gång på TV4-sporten, att det är rätt tufft att vara chef för att alla är alltid missnöjda. Man vill alltid göra alla matcher och det kan de inte alla göra helt enkelt. Hur hanterar du det?
Alltså, det var lite som jag sa förut. Nu har ju inte jag haft så mycket att klaga på dem precis. Eftersom jag tycker jag gör mycket roliga matcher och så. Men jag försöker väl, alltså mot kollegor är man ju kollegor. Ingen av oss hoppas jag vill någon annan något ont liksom. Utan så, jag försöker hjälpa yngre som kommer fram om de behöver hjälp. Men det är jag också, det är samma sak där. Jag är ju lite frikopplad som jag bor så långt därifrån. Men om folk vill ha hjälp så hjälper jag gärna till. Svåra frågor.
Du gjorde ju ett gäng Champions League-finaler i rad. Min känsla är att du är etta på Viaplay på fotboll. Hur ser du på det?
Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. Jag ligger med där uppe i toppen i alla fall, absolut.
Det är dit du kan sträcka dig.
Ja.
Anlitar du din gamla kollega Sedhammer som agent för att verka fram de bästa avtalen?
Nej, det gör jag inte. Nej.
Hur resonerar du där?
Men vem var det som aldrig hade kontrakt utan bara tog i hand? Jag är inte riktigt där, men jag känner att det kan jag nog klara själv, tror jag. Jag känner företaget så pass väl och jag litar på dem och jag vet vad jag har gjort för jobb och vad jag kan, och hoppas att de tycker samma sak, och så brukar man kunna komma överens ganska snabbt.
Om man säger, du tog över liksom efter Robert Perlskog på handbollen, kör vidare med hans gamla radarpartner Claes Helge. Hur var det? Det är ju ändå lite speciellt. Jag menar, tidigare kollegor, och sen så förlänger man inte hans avtal, och vill man läsa vad han tyckte om det kan man läsa hans bok. Där han är ju rätt skarp mot Viaplay. Hur var det för dig? För jag menar, det är ju inte ditt beslut, det fattar ju alla, men ändå.
Men jag, så här känner jag att tittarna är där ändå, oavsett vad som kommenterar. De är inte där för mig. De är inte där för Pelskog, de är inte där för Hellgren, de är inte där för vem det nu må vara. Utan de är där för att se matchen. Och så tänker jag också. Det fanns säkert många, jag brukar inte kolla på, liksom söka upp mig själv på Twitter vad folk tycker liksom, men jag tänker att det fanns säkert jättemånga som saknar Pelskog, vilket ju vore konstigt annars när han har liksom varit en bastion verkligen inom handbollen. Så jag tyckte det var en utmaning också istället. Alltså
Hur var det med prestationsångest då?
Ja, men det är ju snarare så att det är handboll då. Alltså jag kan ju mycket mer fotboll än vad jag kallar handboll. Så det var en utmaning på det sättet. Sen prestationsångest vet jag inte om jag hade direkt faktiskt. Jag blir liksom inte nervös längre på det sättet. Jag blir väldigt, väldigt sällan nervös över att kommentera överhuvudtaget. Så. Men nej, det var mer att jag blev i så fall taggad av det. Att det kändes som att kul att göra något, testa något nytt då. Eller nytt, jag har gjort väldigt mycket handboll innan ska man säga. Så.
Vad vill du framåt om du då har lagt till handboll? Eller finns det inte utrymme för mer än fotboll och handboll?
Jag gjorde short track i OS 2014. Men det får nog räcka med de tre sporterna, tror jag. Nej, men jag har... Fotbollen är ju mitt nummer 1, 2, 3 egentligen. Sen, med all respekt för handbollen. Jag tycker det är jättekul att göra handbollen. Och jag tar mig an det på exakt samma sätt och vis, givetvis. Men nej, så det är rätt bra där, tror jag.
Var det inte aktuellt för dig att göra VM i Australien och Nya Zeeland?
Alltså, vi har ju damallsvenska redaktionen och de har ju... Jag har inte kommenterat damfotbollen helt enkelt. Och sen känner jag också att jag bottnar inte riktigt i det på det sättet som jag så väl skulle önska. Så hade jag ju kunnat läsa på och se massa matcher och så vidare. Men jag har inte fått frågan heller. Så, och sen ligger det ju på sommaren och jag jobbar varje helg under 10 månader. Så jag behöver nog vara ledare också.
Om man tittar in på ditt Twitterkonto så märker man ju att du är rätt engagerad kring miljön och klimatångest och så. Mm. Och hur funderar du på det när du tar bilen till Kastrup och flyger till England? Jag gör likadant, så att jag reser också i jobbet, men jag tänkte mer hur du funderar.
Jag funderar över det varje dag. Inte just min egen påverkan med flygresor till England, men... Det är klart att man kan tycka det är hycklande, men någon annan hade ju flugit ändå. Kan man aldrig skydda sig bakom. Och så klimatkompenserar jag faktiskt. Men, men det tänker jag på, men jag tänker liksom mer på det stora problemet för planeten snarare än min flygresa, om man ska välja.
Du har jobbat mycket med Glenn Strömberg. Hur är han?
Du har träffat Glenn, gissar
jag. Jag har träffat Glenn, men jag är mer intresserad av din bild.
Ja, nej, men jag tror jag har samma bild som alla. Han är...
Jo, men Glenn,
jag ska säga det. Men Glenn är den som man ser på tv.
Och hur är det att jobba med honom?
Det är jättebra. Nu har man jobbat väldigt... Jag trivs ihop med alla experter som jag är med, men jag har gjort flest med Glenn givetvis. Och Glenn har gjort väldigt, väldigt många matcher. Så han... Det är sömfritt och sömlöst liksom, att man är med honom på det sättet. Så det funkar jättebra. Man känner ju varann liksom, att här kommer han komma in och man kan liksom... Jag ställer aldrig frågor i min kommentering, men man kan ju säga ett påstående som man antingen kan ta upp eller bara låta och släppa. Men jag kan ibland göra det för jag vet att det här kanske han vill säga något om.
Hur mycket snackar man inför en match för att vi har de här tre ämnena man kan ta, eller det här brinner jag, eller inget sånt?
Nej, jag gör inte det faktiskt mycket. Det är också de där sakerna som är underförstått i, som jag vet att det här vet experterna om också. Däremot kan man ju säga hur man inleder, för man kanske inleder med någonting man lämnar över till experten, så brukar jag ju säga jag kommer komma in på detta så du vet, eller så. Men annars, jag gillar ju den spontanitetssaken väldigt mycket mer. Däremot kan vi prata efter matchen. Vad var det där? Vad sa du där?
Hur ofta blev det någon liten fnurra liksom, att man kände att men där kom inte jag in på, eller det var inte jag redo med?
Men jag är ganska prestigelös när det gäller kommenteringen, för jag brukar alltid säga till experten, det är mer intressant det du har att säga om du säger det bra. Men så jag brukar tystna rätt snabbt om experten pratar. Liksom. Jag behöver inte börja boxas verbalt med experten, särskilt inte i sändning. Sen kan jag ju säga, men då är det mer banter efteråt. Vad höll du på med i den där situationen? Det var inte alls han eller så.
Hur är det att kampera ihop kring att man ju ändå reser ihop och man blir på något sätt, det är vi två som ger oss iväg en hel, kanske till England och gör två matcher eller något så. Alltså, hur är den tillvaron?
Ja, men... Det är superkul. Ibland så kan man ju känna att jag ser fram emot när vi sätter oss efter match på restaurangen på söndag och alla sitter och vi brukar vara med norrmännen och både Viaplay och TV2 som hade rättigheten för så sitter man där allihop och pratar kanske om annat än fotboll för en gång skulle, för att ha haft fotboll en hel helg. Så det är fantastiskt, det är kul.
Du känner ju...
Oh, förlåt, så får du den här pulsen också av att vara on site. Den saknar man ju verkligen. Jag insåg det under pandemin hur mycket man saknar just den här live-pulsen, att vara på plats och ha en livesändning som kommer. Det var ju, alltså, det kan ju ibland vara skönt att bara ta bilen över bron och sätta sig i Köpenhamn och vara tillbaka på 5 timmar. Men just de här topparna får du bara på plats på en riktigt stor match. Liksom.
Det var ju någon Champions League-final där Glenn segnade ner och det visade sig vara bara någon maggrej, men det visste ju inte du. Hur var det?
Det var ju min första Champions League-final också, så det var väldigt dramatiskt. Vi hade Frida Nordstrand, din nuvarande kollega, mellan oss också, och sen satt Glenn där. Och sen så fick Real Madrid fick frispark, tror jag. Sen märkte jag bara Glenn segna ner och bara liksom nästan la sig på bordet. Och jag hade haft släktingar som hade fått hjärtinfarkt något sånt år tidigare. Så det, jag trodde först att det var något sånt som hände. Så. Och sen var man den här show must go on-feelingen där med. Att jag, precis då så blev det ju mål också. Real Madrid var ju bara i 12-13 minuten eller något sånt. Och då fick jag säga, Frida, du får gå och hämta någon liksom samtidigt. Och sen såg Glenn att det blev mål, så han började försöka ta på sig lurarna igen och skulle börja försöka kommentera. Jag sa till honom, lägg ner dina lurar. Eller jag sa inte det, utan jag fick göra verbalt, för vi ligger ute hela tiden. Sen fick jag messa studion att något har hänt med Glenn, och så kom det ju ambulanspersonal och tog ner honom under tiden som man satt och kommenterade. Ja, den största matchen jag hade gjort i karriären till, ja, någonsin fortfarande. Så det var speciellt. Jag hade ont i halsen innan. Hade haft veckorna innan. Så jag var så där orolig att rösten skulle hålla. Jag tänkte, ja, men jag har i alla fall en... Jag har ju Glenn med mig, så jag behöver inte prata så mycket. Liksom. Men så försvann ju han. Och det blev förlängning och det blev straffar och så. Men den höll till slutsignalen.
Ja, och skönt att det inte var något med Glenn, men just den känslan att den största grejen man gör yrkesmässigt samtidigt någon en oroande måste vara ett mardröm.
Ja, det var mardröm verkligen. Jag fick skriva och svara om vad jag skulle säga i sändningen då, liksom att du får säga att Glenn började må dåligt eller något sånt, tror jag. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var mardröm. Jo, just för jag visste ju inte, i det läget trodde jag, tänk, är han död nu liksom? Det kan han ju inte vara, för de ledde ju iväg honom. Så jag tänkte, det hade varit väldigt, väldigt varmt i Milano den här, som det var matchen spelades. Det hade varit 30-32 grader och så kvavt. Så man tänkte väl att det kanske var något sånt, eller man hoppades att det skulle vara något sånt då, men det var hemskt. Och sen i halvtid så då kollade jag Twitter. Och det var någon som skrev på "You got this" till mig typ. Alltså någon random person. Och då kände jag, du vet, jag fick ett lugn av det. Det låter kanske konstigt och lite barnsligt. Men det var ändå, jag kände att jag får ta tag i det här nu. Och sen så fick jag besked om att Glenn var omhändertagen och att de var okej. Liksom. Och då släppte det.
Var kommer känslan att the show must go on?
Nej, men att man är journalist ju. Att man kan inte, nu är jag här för att rapportera det här, och jag menar, det finns krigsjournalister som kulorna viner över huvudet på dem liksom, och de är där. Då kan det bli konstigt då. Jag vet inte, man har ett uppdrag liksom. Det är nog det, bara att jag är journalist, och då måste man, ja, man kanske från utbildningen möjligen, jag vet inte, men att vad som än händer så måste man ju fortsätta med rapporteringen då i så fall.
Jättebra. Stort tack för att du ställde upp.
Tusen tack.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker, tänker, önskar och kritiserar, eller vad det nu må vara. Enklast är, maila mig olof.lund@tv4.se eller skriv till mig på Twitter eller Instagram, och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.